Jag sitter och väger här hur mycket jag ska vakta min tunga, men eftersom
inte
jag
alls,
var
den, tycker jag.
En av de få som hade den låga impulskontrollen att tacka ja till att diskutera ämnet, så kan jag lika gärna fortsätta. Ett långt liv som är tråkigt blir ju långtråkigt. Livet är ju inte bara en box som ska vara så stor som möjligt, utan den ska faktiskt fyllas med saker som bringar värde. Det är ju någonstans ingen vits med att leva länge om livet för en själv är meningslöst eller en plåga, utan är man svårt sjuk och lever länge, vad är ett liv, ett år i koma värt? Vad är ett år i en galopperande demens värt? Naturligtvis inte lika mycket som ett år där man är fullt kapabel att göra de saker man uppskattar.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig, Marie Söderqvist. Idag så spelar jag in själv utan min kollega Fredrik Thorhammar, som många andra svenskar just nu ligger hemma med någon form av vinterkräksjuka. Och med mig idag har jag en läkare, Gustav Soler. Är det uttalet rätt eller är det ett spanskt uttal?
Ja, det är ett spanskt namn och jag har vant mig vid att höra alla varianter, så att jag brukar inte reagera. Men Soler.
Soler, ja, det hade min kollega Fredrik kunnat säga. Gustav Soler. Och vi har haft många läkare här med oss, och idag ska vi prata om något som jag tror man översätter det till svenska, så kallas det kanske långlevnad, eller hur man lever hälsosamt, men longevity som man brukar kalla begreppet för. Och det är många läkare som funderar över det här, men det är få läkare som vågar komma hit och prata om det här på riktigt, för alla säger man vet inte riktigt, det finns inte så mycket forskning, eller det är lite spekulation. Och i Sverige är vi ganska traditionella och läkare jobbar med att bota sjuka personer. Man jobbar inte så mycket med att skjuta upp sjukdom eller förlänga, ska man säga, hälsosamma år, utan det kan fortfarande märkligt nog tyckas lite kontroversiellt i Sverige. Så om det ska vi prata idag. Välkommen hit, Gustav.
Stort tack.
Jag brukar alltid börja med att fråga huruvida man tog hissen eller trapporna upp för att avgöra om man är en väldigt hurtig person. Men ditt beteende avslöjade att du är en väldigt smart person. Du kom in från rätt håll, så du behövde varken ta hiss eller trappor, för ingen annan brukar hitta den dörren.
Jag vet inte om jag var så smart, för att det var ju oplogat där jag gick, så jag fick pulsa genom djup snö, så att jag tror att...
Det motsvarar ungefär 8 trappor upp kanske.
Ja, något sånt var det.
Men annars, är du själv, skulle du definiera dig som en hälsosam person?
Nej, det är jag nog faktiskt inte, om sanningen ska fram. Jag är nog hälsosammare än många andra, men det är ingenting jag går omkring och är vaksam kring i mitt egna liv, att jag ska leva på ett visst sätt, utan jag försöker att leva väldigt mycket med själ och hjärta. Och sen finns det ju kanske lite naturligt i bakhuvudet också kring hälsoaspekter i och med det yrke jag har. Men
jag tänkte bara säga, det man brukar mena med hälsosam, och du kanske inte alls menar samma sak som jag, men det är ju så här, går du 10 000 steg om dagen, vilket i och för sig Agnes Wold numera avfärdat som trams, äter du någorlunda mycket sallad, grönsaker, fullkorn och lite mindre utav kanske socker och sådana saker. Det var det jag syftade på.
Mm.
Är du utomhus? Får du D-vitamin, sol?
Ja, jag vill nog påstå det, även om det inte sker medvetet. Jag tror att det är någonting som kommer ganska naturligt för mig, och att jag har haft tur på det sättet att jag trivs att leva ett liv som faller inom ramarna för det man kanske skulle kalla för hälsosamt. Men någon medvetenhet kring att jag har en stegräknare eller att jag tittar hur många gröna blad som finns på tallriken, så är det inte för min del. Och jag räknar inte kalorier, utan häller gärna upp ett glas extra vin om det om andan faller på.
Det har vi för övrigt haft en hel del forskare här som har diskuterat det här med alkohol. Mm. Och det intressanta är att det är ganska många som är mycket tveksamma till de här nya nolltoleransidéerna kring alkohol. Det finns flera stycken faktiskt forskare som menar att 1-2 glas vin är hälsosamt. Det är ohälsosamt att inte dricka. Vilket ju nya rekommendationer både från WHO och de nordiska näringsrekommendationerna är inne på, att man ju mindre desto bättre. Vad skulle du säga då? Nu slänger jag dig ut i ämnen som du förstås som en professionell person inte alls tycker att du kan. Men...
Jag sitter och väger här hur mycket jag ska vakta min tunga, men eftersom
inte
jag
alls,
var
tycker jag.
En av de få som hade den låga impulskontrollen att tacka ja till att diskutera ämnet, så kan jag lika gärna fortsätta. Det kanske till och med är så att en del dricker alls för lite. Men det är inte sagt att alkoholen inte har negativa hälsobiverkningar, för så är det. Det är faktum är att av alla rusmedel så är alkohol det mest skadliga enligt ganska många studier, inte minst en studie från 2010 som publicerades i Lancet av professor som heter Nutt. Han klassificerade de olika rusmedlen i olika kategorier, både skada för den egna personen, alltså brukaren, och för tredje person, alltså samhället. Både sett till vilka kostnader det innebär för samhället, men också de hälsoaspekter som faller på en själv. Och av alla rusmedel så var det faktiskt alkohol som föll ut som det i särklass mest skadliga ur alla aspekter. Så att visst finns det skadliga baksidor av alkoholen, men samtidigt så är det ju ett socialt smörjmedel, och ett socialt umgänge har också starka kopplingar till vårt välmående som sociala individer, och det här välmåendet och det sociala kittet har också i sig livsförlängande egenskaper. Så att det ska man nog inte förringa. Sen kan man alltid diskutera om antioxidativa effekter av de ämnen som man kan hitta i viner och liknande. Men den sociala komponenten är faktiskt minst lika stor. Dricka ensam är väl det man ska undvika.
Så ska man dricka, ska man göra det med andra. Nu blev man ju genast nyfiken på den där listan av vad man då ska ta för droger. Men det känns som ett annat program. Jag kanske får bjuda in dig en gång till och prata droger. Nu ska vi prata om longevity. Berätta, hur definierar du det ordet? Vad är det man menar?
Ja, longevity har väl egentligen en ganska mycket bredare innebörd i dess engelska kontext. Det är ju långlevnad som du beskrev, men det handlar ju inte egentligen bara om att leva länge, utan att faktiskt leva i ett hälsomässigt gynnsamt läge, och också att fylla det här livet med livskvalitet. Man brukar prata om health span och lifespan, både längden men också hur lång tid inom den här ramen av liv har vi faktiskt en bibehållen hälsa och en bibehållen livskvalitet. Och vad som är livskvalitet, det är ju upp till var och en att definiera förstås, men man kan ju fråga sig själv, vad är det jag kan göra idag som tämligen frisk person som jag skulle vilja kunna göra även i framtiden? Och vad är mitt liv värt den dagen då jag faktiskt inte kan göra de saker som jag värdesätter?
Och jag tänker att många tänker på det så enkelt som att man vill vara frisk, det vill säga frånvaro av sjukdomar, i varje fall frånvaro av sjukdomar som inskränker ens liv. Man vill kunna använda ben och armar, och man vill kunna andas, och man vill kunna gå och kanske till och med sporta om man har gjort det. Det är det de flesta tänker, att det är så. Och om man tittar på YouTube, får jag ju erkänna själv lite så här besatt av det här. Då handlar det ju också ganska mycket om att man ska se ung ut. Att man ska bibehålla ett ungt yttre och en ung inre kropp, kan man väl säga. Och det finns ju en del sån här longevity-influencer som bara ligger i olika så här syrgastält och håller på med alla möjliga saker. Men du skulle definiera det som att försöka leva frisk så länge som möjligt.
Det är ju inte bara längden egentligen, för att jag menar ett långt liv som är tråkigt blir ju långtråkigt. Och livet är ju inte bara en box som ska vara så stor som möjligt, utan den ska faktiskt fyllas med saker som bringar värde. Och det är ju någonstans ingen vits med att leva länge om livet för en själv är meningslöst eller en plåga, utan är man svårt sjuk och lever länge, vad är ett liv, ett år i koma värt? Vad är ett år i en galopperande demens värt? Naturligtvis inte lika mycket som ett år där man är fullt kapabel att göra de saker man uppskattar.
Just det, så det var det jag menade. Longevity handlar om att hålla sig frisk så länge som möjligt. Ska vi säga det då? Inte bara leva, utan hålla sig frisk.
Hålla sig frisk länge egentligen. Ja. Och att förlänga livet, men inte på bekostnad av att man faktiskt lever ett liv där man inte längre kan göra de saker som skapar värde.
Okej, för att bara fatta vad du menar. Så här, medan man håller på och tänker på hälsa och leva frisk, så ska man ha kul. Så det, om man bara slutar ha kul så är det inte...
Absolut, det är ju det livet handlar om du frågar mig. Jag...
Så det är därför du har en lista på vilka droger som är minst skadligt för kroppen. För ska man nu använda droget, vilket man kan tycka är roligt, då ska man ta den minst skadliga.
Ja, man får göra en avvägning själv. Naturligtvis så är det väl klokt att titta på de som är minst skadliga, men man får väl också se på vad är det man vill uppnå och vad tycker man är roligt och vad tycker man är värt sett till vad som finns i andra vågskålen, både vad gäller risker på det juridiska planet, men också vilka risker man tar för sin hälsa. Och då är det ju ganska bra om man är påläst kring exakt hur stora de riskerna är i förhållande till den glädje man kan få.
Ah. Men om man, så egentligen ska man ha liksom det här rutmönstret och ett Excel-blad över.
Ja, men ska man utveckla det där lite grann, så kan man ju säga att samhällets syn på narkotiska preparat är väldigt förlegad och följer inte alls egentligen den forskning som finns. Det finns ju väldigt många preparat som i Sverige är väldigt stigmatiserade, men också naturligtvis förbjudna att både inneha och sälja och bruka, som faktiskt inte har några negativa hälsoaspekter i stort sett överhuvudtaget. Däremot så finns det en del som har väldigt positiva hälsoegenskaper och där det faktiskt bedrivs en hel del forskning. Och det är ett område som tidigare var forskningsförbud på. Inte minst psykedeliska preparat, LSD, psilocybin.
Det här är jättespännande, men det är ett annat avsnitt. Så. Men en sak då, när man pratar med människor, eller även om man läser bara i varje fall amatörmässiga artiklar i tidskrifter och tidningar, så är ju ena delen hävdar att det är mest gener som bestämmer hur frisk du är, hur länge du lever. Och den andra är ju då din livsstil. Vad skulle du säga? Är det 50-50? 30-70?
Det går inte egentligen att sätta en gräns för vad som är vad. Man är ju född med de gener man har. Det är svårt att göra någonting åt vad man bär med sig. Men däremot så finns det saker man kan göra som påverkar hur de här generna kommer till uttryck. Vilka gener som lyfts fram och hur man förvaltar det genetiska arv man har fått också. Så att de saker man kan påverka ska man ju försöka påverka om man nu vill leva ett friskt liv, om man vill leva ett långt liv. Och med det kommer väl kanske också att man kan leva ett lyckligt liv.
Mm. Jag tänker så här, när jag försöker definiera longevity, så de olika delarna är det, så en del handlar ju om det här hur man liksom lever, som är sånt som vi nästan kan läsa om i vanliga tidningar, hur du äter, sover, vitaminer, motionerar. Nästa del är, kan man använda mediciner på olika sätt? Och den tredje delen är de mest experimentella sakerna som man också kan följa på YouTube med personer som åker iväg och får nya stamceller. Eller till och med läste jag någon artikel om även blod, alltså att få blod från unga personer kan ha en föryngrande effekt på kroppen, vilket man ju känner är lite så här Dracula eller så, alltså myter som sen visar sig faktiskt vara sanning. Men jag tänker, vi börjar i den här mest triviala delen, då får du bara svara väldigt kort. Om jag säger då får du säga, ja, det är viktigt eller inte jätteviktigt att äta hälsosamt, hur viktigt är det?
Det är viktigt, men det är inte lika viktigt som att undvika att äta ohälsosamt. Man får nästan vända på det där. Det finns väldigt starka kopplingar kring hur ens BMI är och vilken risk man har för att utveckla olika sjukdomar och även avspeglas i det på livslängden.
Okej, så det enkla svaret är att man ska inte bli tjock genom det man äter?
Ja, och man ska också undvika att se till att man har ett blodsocker som pendlar okontrollerat, för det ökar ju risken att man utvecklar en metabol sjukdom och att
öka pendlande blodsocker för... får man om man stoppar i sig saker hela tiden, små äter, och framförallt om man stoppar i sig saker med socker, snabba kolhydrater.
Ja.
Så det och
bland
det är väldigt
annat, bland annat
vad är det mer då som är...
Stress kan också utlösa.
Ja, för det var min nästa fråga. Hur viktigt eller oviktigt är stress?
Stress kan ju vara både positiv och negativ, och det är ju en låter nästan som en floskel, men det är ju på det sättet. Sen måste man definiera, vad är det för typ av stress vi pratar om? Är det en kroppslig stress, är det en själslig stress, eller är det en stress på en mer cellulär nivå?
Och vad betyder cellulär nivå i det här sammanhanget?
Man kan ju utsätta kroppen för olika tillstånd som förändrar processer som sker i celler, och man utsätter kroppen för till exempel periodisk fasta, så är det en form av tillfällig stress för cellerna, och det kan i sin tur leda till en del positiva hälsoaspekter och livsförlängning, vad man tror, och i alla fall vad man sett i djurstudier. Det är naturligtvis mycket svårare att se på människostudier. Det finns mycket färre sådana och mer vaga underlag. Så att några starka slutsatser kan man inte dra kring
det. Så du vågar inte göra det? För det är ju något som är, alla håller på och pratar om periodisk fasta.
Mm.
Både att man ska liksom inte, man ska minska ner timmarna på dygnet man äter, och sen ska man helst orka med att ta en eller två dagar till någon gång då och då och fasta. Mm. Du tror, vad skulle du säga?
Ja, det är viktigt att säga att jag tror, för att det är, när man uttrycker att man vet, då ska man ha ganska mycket på fötterna, och man säger så här, det finns väldigt mycket som talar för det.
Mm.
Och inte minst det man kan se i djurstudier, men en muspopulation av laboratoriemöss är ju inte representativ för människan, och inte sett till en mänsklig population heller.
Mm. Men troligen, om man pallar det, så är det bra att göra det.
Man tror det, och det finns mycket som talar för det.
Men den här andra stressen då, det som är psykisk stress, att man är ledsen eller att man oroar sig för människor, det är inte bra.
Inte om den är en stress som man utsätts för under en längre period. Det handlar egentligen om tiden man utsätts för den här påverkan. En kortare period kan ju i många fall till och med ha positiva aspekter. En lätt stressfylld situation kan göra oss mer alerta, kan göra oss mer benägna att kunna leverera mer i det korta, men en ständigt pågående stress är faktiskt nedbrytande för kropp och påverkar också livsspann.
Hur är det med sömn då? Det är också något som har poppat upp de senaste åren, att sova.
Ja, och att sova bra, att faktiskt få en djupsömn och en återhämtning för hjärnan, att man får komma in i de sömncykelfaser som behövs, och där ser man ju att människor som berövas från sömn, de utvecklar sjukligheter. De inte bara på det psykiska planet, man blir deprimerad, man får en helt annan mental inställning och på ren svenska blir mer dumma i huvudet på kort sikt, så skapar också kroppsliga sjukdomar. Tar vi till exempel människor med obstruktiv sömnapné, det vill säga att man snarkar så pass mycket att man får andningsuppehåll och sen väcker sig själv då. Och går man med en sån obehandlad och då aldrig får komma ner i en ordentlig djupsömn och få sina sömncykler, så utvecklar man, eller har större benägenhet att utveckla hjärt-kärlsjukdom till exempel.
Mm. Så man ska försöka sova ordentligt. Och de som har den här typen av apné, hänger inte det ganska ofta ihop med övervikt också? Så det är också ett skäl att försöka undvika att bli överviktig.
Ja, det finns en koppling, absolut. Men det finns ju koppling till mycket annat också. Tar vi och återgår till alkoholen, så har ju alkoholen en negativ inverkan på sömnmönster och kan sätta spår i det också. Så att det är mycket. Även stressen kan ju göra att man sover sämre, och allt hänger samman.
Mm. Men du har ingen sån här klocka så du mäter din sömn?
Jag har provat, men jag har egentligen inga sömnproblem för egen del, så att jag tröttnade snabbt på den appen.
Jag förstår. En annan sak som det brukar pratas om är kosttillskott, om man nu ska äta olika. Nu börjar vi i de här allra snällaste sakerna innan vi kommer till mediciner då. Ska man ta kosttillskott? Eller är det slänger man pengarna i sjön?
Det där är en svår fråga, för att väldigt många kosttillskott som finns ute på marknaden har ju inte något som helst, eller väldigt, väldigt lite forskningsunderlag. Det är väldigt mycket kommersialism bakom dem. Det omsätter ju enorma summor det här, och det lovas ganska mycket, men underlaget är tunt. vissa kosttillskott har ju visat på potential att ha medföra vissa positiva.
Säg vilka då, för jag tänker om man sitter och lyssnar nu, då vill man veta vilka kosttillskott ska i så fall skaffa.
Ja, det beror på lite vad man vill uppnå.
D-vitamin brukar man ju beskriva vid alla lider brist på, inte minst nu.
Ja, alla lider inte brist på det. Det är nog lite av en missuppfattning egentligen. Vi lever i ett land där vi inte utsätts så mycket för solen, och solen är ju en väldigt viktig källa för D-vitamin för oss. Och ju mer man skyler sin kropp de soliga månader som finns om året och sen resten av tiden utsätts för vår snåla soltilldelning, så ökar risken för D-vitaminbrist. Men den som har en varierad kost och inte gömmer sig allt för mycket för solen på somrarna brukar inte ha någon D-vitaminbrist egentligen. Och att tillföra D-vitamin utan att man har någon brist tillför faktiskt ingenting positivt, och det gäller faktiskt för alla vitaminer. Man har inte sett några som helst positiva eller faktiskt negativa effekter av att tillföra multivitamintabletter och sådana multimineraltabletter.
Men idag kan man ju gå och få det intravenöst. Man kan få B intravenöst i armen så, och betala för i Stockholms innerstad. Du tror inte på det heller? För det kan ju också vara så med tabletter, är ju svårare att ta upp så här, om inte magen och tarmen, alltså mycket försvinner ju på vägen. Får man det intravenöst så får man det. Jag har själv gjort det och kände mig ohyggligt frisk de dagarna efter min B-vitamininjektion.
Jag tror på det. Alltså jag tror på det som en affärsidé eftersom folk gör det.
Jag håller med, för det var jättedyrt. Och det är möjligt att jag ville liksom placeboeffekten gjorde. Så.
Jo, men placebo är också en effekt. Det får man ju faktiskt väga in. Är det pengar du är beredd att betala för måendet och måendet kommer av placebo, så kanske det är värt det ändå. Men jag kan inte se att det finns någon som helst egentligen positiv effekt av det sett till hälsan bara för att du tillför det intravenöst. Det är nog ett ganska dyrt sätt att kissa vitaminer.
Okej, men då kan jag ändå säga, alla fåfängda kvinnor äter B-vitamin, för det är bra för naglarna, det är bra för håret. Och jag tror att hälften av alla dem skulle kunna säga, jo men jag märker det. Jag får ett mycket bättre hår. Och det är klart att det kanske inte har med hälsa att göra, men det är ju en del av det man definierar som hälsa. Att man har naglar som inte går av, man har hår som är långt och inte ramlar av än. Så vad går definitionen då mellan liksom så här, hälsa eller då någon sorts fåfängd hälsa?
Ja, alltså alla icke fåfänga män äter också B-vitamin, men via kosten.
Jo, men det gör man väl som kvinna också, men det är väldigt uppenbart. Så. Om man inte lyckas verkligen hjärntvätta varenda en av oss.
Det, har man normala nivåer, vilket man vanligtvis har, i alla fall i sina yngre år, av B-vitaminer, och det finns ju en uppsjö av dem.
Ja, men i sina yngre år. Man börjar ju bli intresserad av det här. Man skiter i det här när man är 23. Annars har man andra typer av problem. Det är någonstans vid 40 man börjar fundera över så här, vad borde jag göra för att upprätthålla allt det här som jag hade gratis när jag var 32 eller 23.
Det är ju inte ett dyrt prov att faktiskt bekosta själv och se, har jag ett bristtillstånd eller har jag det inte? Och högst sannolikt så har man det ju inte. Sen finns det de som har en upptags...
Får jag fråga då bara så jag fattar? För då är det så här, om man inte har tydlig brist så blir det ingenting bättre av lite mer. Det är inte så att man får ännu snyggare hår av ännu mer B-vitaminer.
Om jag är ärlig och säger nej nu, då kommer ju jag ta bort placeboeffekten för alla som...
Om man tror på det. Jag är inte säker på att jag kommer göra det.
Ja. Nej, men det, alltså, tron är ju ganska viktig också. Och det är ju skillnad på tro och att veta. Och jag vill ju oftast hellre veta än tro, om jag ska vara riktigt ärlig. Och där måste man ju säga att det finns egentligen inga tydliga saker som pekar i den riktningen att det skulle ge någon som helst effekt.
För det finns ju, vi hade tidigare med en person som i och för sig då jobbar med vitaminer. Man kan säga det är hela hans affärsidé att få oss och vilja köpa olika typer utav tillskott. Men han menade dessutom att de här nivåerna vi har satt i Sverige är ganska låga. Att även om man då hamnar inom spannet så kan det vara så att man kan må lite bättre av mer.
Man kan må sämre av mer också.
Man kan ju till och med dö för mycket D-vitamin. Mm.
Så att många av de här nivåerna är ju satta i internationella expertgrupper. Och det finns en stor konsensus kring dem. Och de diskuteras ju återkommande. Och finns det fog för att ändra nivåerna av vad som framkommer av fortlöpande forskning, så gör man det. Sen finns det de som hävdar det ena och det andra och kanske har studier att peka på, men någonstans finns det ett konsensus kring vilka nivåer som är lämpliga. Så att det är svårt att liksom kullkasta den tanken, även om man naturligtvis ska vara mjuk kring att det som är ansett som medicinskt golden standard, det vill säga det alla tror på som är det man ska följa, förändras med åren. Det som är medicinsk sanning idag kan kullkastas imorgon. Det har hänt flera gånger i historien. Men fram tills att vi vet någonting bättre så litar jag på de här riktlinjerna i alla fall och ser inte något eget värde i att fylla mig mer än så upp till bredden.
Man kan ju ta olika tester. Så det här är till och med som jag tycker är väldigt simpelt, men det är ändå något som i Sverige är lite kontroversiellt. Inte minst tycker läkare att det är helt onödigt att gå till något företag och ta ett blodprov och få kolla alla sina värden. Vad gör du? Tar du några sådana tester? Och vad tycker du? Finns det ett värde i att ha koll på?
Jo, men, ja, det tycker jag. Jag tycker att det finns ett värde i det. Och här måste man kanske ta en funderare på varför många läkare ställer sig tveksamma till det här. Och det är ju för att det inte egentligen finns några forskningsunderlag kring att det skulle vara gynnsamt att ta några tester när man inte känner symptom eller upplever sig sjuk, och att det inte finns egentligen några belägg för att det skulle ha några hälsomässiga fördelar eller att man upptäcker sjukdomar tidigare. Samtidigt så får man väl säga att det finns ju kanske inte heller några bevis för motsatsen. Så att vill man veta och är nyfiken på det och beredd att bekosta det själv, absolut. Sen är ju frågan, ska samhället betala för provtagning för att någon är nyfiken? Sannolikt inte, och där är ju många läkare gatekeepers för samhällskostnader och måste någonstans sitta på två stolar. Vi ska vara patienten lojal och vi ska vara patientens advokat i hälsofrågor och företräda patientens bästa. Och samtidigt så ska vi ju vakta samhällets plånbok och samtidigt agera efter vetenskap och prövad erfarenhet. Och av den vetenskap vi har så finns det ingenting som tydligt säger att prover innan man känner av symptom skulle vara gynnsamma.
Men man kan ju göra det nu och man kan betala för det. Det kostar några tusen att göra det. Så att du tycker inte, det är inte dumt, det är inte bortslängda
pengar? Nej, alltså jag gör ju det. Jag gör det. Jag är nyfiken, jag vill veta. Jag tycker inte samhället ska betala för min nyfikenhet.
Nej, och det är väl ingen som tycker. Men det jag menar, de som är emot det har ju utav läkare som jag har pratat med, de tycker bara det är onödigt överhuvudtaget. De tycker inte den här businessen behöver finnas överhuvudtaget.
Det som är baksidan av den här businessen, det är väl att provvärden har ju ett definierat normalspann och bygger på en normalfördelningskurva utifrån hur en normal populationsvärden brukar ligga när det är normalt. Och till det hör att ett antal kommer hamna lägre men ändå vara normala, ett antal kommer hamna högre och vara normala. Och att det då kommer
skulle
leda till
skapa oro,
ja,
helt
dels
onödigt.
Oro men också onödiga utredningar. Och att utredningarna och prislappen och notan för det hamnar på samhället. Och det finns en irritation av att vården får remisser eller patient som söker med provvärden som har tagits utan någon egentlig anledning, men där det finns värden som avviker lite grann åt det ena eller andra hållet, och helt plötsligt så ligger ansvaret på samhället att utreda varför det här provet som högst sannolikt normalt ska ligga där det ligger. helt enkelt. Mm.
Så det leder till onödig oro och eventuellt onödiga utredningar för att man inte säger nej?
Ja, samtidigt så har man kanske inte heller helt och hållet tittat på hur mycket sparar samhället på att hitta en diabetes eller en prediabetes, alltså förstadiet till en diabetes i tidigt skede.
Och det kan man ju få. Jag har ju också gjort den där testen. Jag brukar göra det varje eller vartannat år. Det får man ju jättetydligt hur blodsockret ser ut och hur fetterna är och allt möjligt. Mm. Så det är ju ganska livsstils... Om man har dåligt där så skulle det kunna vara en start att man lägger om lite saker eller testar lite andra sätt att leva på.
Ja, absolut. Och många har ju tysta avvikelser som man inte känner till. Det finns ju till exempel ärftliga tillstånd med kraftigt rubbade blodfetter som man vet leder till en väldigt tidig debut av hjärt-kärlsjukdom. Och väldigt många känner inte till att de har avvikande kolesterolvärden och att man kan upptäcka det i tid, man kan förebygga. Vad är det värt? Det måste man ju dels fråga samhället, för att den här kostnaden kommer landa på samhället när det utvecklar sig en riktig
Och det här
sjukdom.
Handlar ju verkligen om hur man... I Sverige idag har vi ju en sjukvård som tycker att man ska ta hand om sjuka personer. Man ska bota människor som har blivit sjuka. Det handlar ju väldigt lite om att förebygga. Men jag tänkte fråga dig en annan sak. Jag följer en person som heter David Sinclair som är genetikprofessor på Harvard som man kan följa på YouTube. Han är jättespännande och om man har följt honom i flera år så kan man faktiskt se att han har blivit yngre. Han hävdar ju att han blir yngre. Hans biologiska klocka går åt motsatt håll. Men kan man ens i Sverige testa sin biologiska ålder och hur gör man det?
Nej, man måste ju definiera vad biologisk ålder är egentligen.
Men han pratar ju om massa tester han tar, så jag tänker att då finns det ju någon som har gjort det.
Ja, det beror på hur man mäter. Alltså, vanlig ålder är ju enkelt. Det är liksom kronologisk ålder. Ja. Men vad är då biologisk ålder? Vilka markörer tittar man på? Där finns det ju inte någon stark konsensus kring exakt vilka markörer det är som är biologisk ålder. Vissa hävdar att någonting som kallas för telomerlängd är en avspegling av en
Och vad är det telomerlängd för oss
telomerer
som inte är läkare?
Är ändar på kromosomer, ändsnuttar, och de här ändsnuttarna innehåller liksom nonsensmaterial och de är till för att skydda den intressanta informationen som finns längre in på den här kedjan, och de här telomererna förkortas bit för bit längs med ett liv. Och
kan man mäta dem idag då?
Ja, i alla fall i en laboratoriemiljö. Huruvida det finns kommersiella tester vågar jag inte svara på. I så fall är det nog mer sannolikt att de finns utanför vårt lands gränser, eftersom i vårt
Har du testat din biologiska ålder på något sätt? Finns det någonting som liknar det i Skandinavien?
Man kan ju säkert beställa tester på nätet på samma sätt som man kan beställa DNA-tester och skicka iväg till andra länder, bland annat USA som är stora på det där.
Och vad är det då? Man skickar iväg ett hårstrå eller saliv eller hur?
Det beror lite på. Vissa har ju kind avskrapat, så att man har en topp som man skrapar på insidan av kinden, och så finns det många andra sätt också. Förutom telomerlängd så kan man också titta lite på hur pass mycket en DNA-kedja är metylerad, det vill säga hur pass mycket metylgrupper, det vill säga en kemisk förening som har fäst in på DNA-stegen. Och det här brukar man kunna se ett ganska tydligt mönster längs med ett livsspann på hur pass många metylgrupper som har fästs in och hur tätt. Och de här metylgrupperna har ju en förmåga att både tysta gener men också att kanske få andra gener att uttrycka sig. Och det kan i sin tur leda till sjukligheter och åldrandets sjukdomar.
Så då kan man se ändå, så om man då vet man hur det typiska ser ut om man är 36 år, och har man då en 36-åring och så är man 26, då är man 10 år äldre egentligen, eller tvärtom, är man 46 och verkar ha...
Ja, på ett ungefär. Sen kan man ju säga att en 40-åring som är väldigt vältränad, som har ätit bra, som har ett fint BMI, som sover bra, som har ett rikligt socialt liv och som lever på ett sätt som är gynnsamt för att leva länge, kommer naturligtvis ha en vackrare DNA-steg än en motsvarande person som kanske lever mer ohälsosamt.
Och vackrare finns... menar du då, yngre?
Nej, jag menar att man lever på ett sätt som är mer ohälsosamt, och då kommer det att skapa mer inbindningar av de här metoderna.
Ja, och det är det man kan se, menar jag, som gör att man då kommer att kategorisera som vore man äldre.
Ja, det är ett sätt att definiera biologisk ålder, att titta på den här graden av metylering av en DNA-stege.
Har du förstått hur han David Sinclair, som ju faktiskt på allvar säger att han nu går bakåt i ålder, mäter? Jag har ändå tittat på många timmar av hans YouTube utan att fatta det.
Jag tror att han tittar mycket på metylering, alltså grad av metylering av DNA-stegen. Jag tror
det är det han gör.
Det är min gissning. Mm. Men egentligen finns det ingen klar definition av biologisk ålder. Man måste nästan titta på vad är åldrande i sig. Och åldrande är ju egentligen en gradvis förlust av kroppsliga funktioner.
Mm. Och det är därför man vill liksom stoppa det då.
Ja.
Och få kroppen att istället tro att den är 26.
Ja, alltså förlust av funktioner är ju ingen som är... egentligen intresserad av eller bekänt av. Vi vill ju behålla våra funktioner så långt det går, men det är ju samtidigt någonting som är oundvikligt, men det går att manipulera hastigheten med vilket det sker. Sen finns det faktiskt en del studier som pekar på att vissa ämnen och vissa metoder kan avmetylera DNA-stegarna, att man kan faktiskt, just som Sinclair har tagit upp, reversera en del
Det vill säga, alltså bli yngre.
Ja, biologiskt yngre, om man nu väljer att ha det som en markör för biologisk ålder.
Mm. Och hur ska man göra då?
Ja, det finns ju inget facit egentligen. Det finns ingen universal lösning.
Och det är en viktig sak. Är det så att det är olika för varje person? Man måste experimentera sig fram. Eller finns det några saker som ändå du tror är generella?
Ja, generella saker finns det definitivt. En generell sak är ju träning, och det är den som har den starkaste kopplingen till både långlevnad men också att leva hälsosamt.
Men David Sinclair, när det gäller träning så är han väldigt tydlig. Man ska träna väldigt kort tid, super hårt, så man blir jättetrött. Alltså, så här, antingen springer jättefort så man typ tappar nästan andan, eller då lyfter jättetungt väldigt kort tid. Och sen ska man allmänt röra lite på sig. Men det här med att hålla på som jag har gjort många gånger, åkt Vasalopp eller så här, springa långa lopp, finns ingen poäng att göra, utan utsätta kroppen för nästan någon så här lite chock. Träning är det bästa sättet för musklerna och andningen. För han tror att det andra sliter för mycket på kroppen.
Ja, alltså det jag är inte helt med på de noterna, om jag ska vara riktigt ärlig, för det finns ju många andra saker som spelar in också. Man måste till exempel se saker som muskelmassa, att bibehålla en...
Ja, men han menar ju att det effektivaste sättet att få muskelmassan snabbt är att utsätta den för jättetunga saker under kort tid.
Kan vara, ja. Men det, jag tror att han har en väldigt förenklad syn på det där, att det handlar om att liksom sätta igång en form av kroppslig stress, och att det i sin tur skulle visa positiva hälsoaspekter. Det kan säkert stämma, men det är ett bredare perspektiv än så. Det handlar ju också om att röra på sig så att man bibehåller en benstomme som inte är skör och urkalkad. Det handlar också om att röra sig på ett sätt som man själv trivs med. Det handlar ju om en egen trivsel och en rörelse som man faktiskt kommer bibehålla som en vana. Sen är ju all form av rörelse bättre än passivitet. Och även om det finns vissa fördelar med högintensiv träning, så är nog all form av träning bättre än ingen alls.
Mm. Men jag tänkte då en annan sak. Han äter ju en del kosttillskott. Så, men det, om vi kommer in på nästa del då, som handlar om mediciner som man inte kan gå och köpa själv, utan som läkare i Sverige förskriver. Finns det någonting där som gör att man, för i Sverige finns ju en viss rädsla för det, medicin tar man bara om man har blivit sjuk. Och jag måste ju då erkänna att jag tillhör den kategorin som är väldigt nöjd över ett helt medicinfritt liv. Men nu har jag insett att det är helt fel att tänka så. Att om man ska vara frisk och leva länge så borde man faktiskt äta en del mediciner.
Det finns mycket som talar för det faktiskt. Sen är det ju så att det är ju väldigt, väldigt svårt att forska på det här området på människan. Människan har ett ganska långt livsspann och det finns väldigt, väldigt mycket faktorer som spelar in i våra liv. Så väldigt mycket av de studier som är gjorda är ju gjorda på laboratoriemöst där man har en extremt kontrollerad miljö. Vi vet exakt hur de lever, vad de får i sig och vad de sysslar med, och att vi kan göra det likartat för alla de studiedeltagande mössen. Och de lever korta livsspann, vilket gör att vi kan följa dem från födsel till död och vi kan veta exakt vad de utsätts för. Att göra samma studier på människa blir ju långt mycket mer osäkert, och studiemetoderna som man behöver använda för att dra slutsatser på människa har mer osäkerhetsaspekter i sig. Men det finns väldigt, väldigt tydliga tecken i de djurstudier som har gjorts att det finns flera läkemedel som faktiskt påverkar inte bara hälsospann men även livsspann.
Vågar du säga något, eller känner du att det är för kontroversiellt som läkare?
Men... Nej, det är inte kontroversiellt egentligen på något sätt. Mycket talar för att metformin till exempel har kan ha en sån egenskap.
Berätta vad metformin är för de som inte vet.
Metformin är ett ämne vi har känt till under väldigt lång tid. Det syntetiserades första gången på 1910-talet någon gång där, och kommer egentligen från örtmedicinska kunskaper, och metformin tillsammans med många andra liknande ämnen framsyntetiserades och användes i blodsockersänkande syfte. En del av de här visade sig
vara
toxiska.
Så det sänker blodsockret helt enkelt? Visst är det något man får om man har diabetes? Det är det tillför? Eller?
Ja, det togs ju fram som det. Men sen följde glömska när insulinet kom och blev tillgängligt. Sen fick det en liten renaissance och återuppstod någon gång på 40-talet. Man använde det som en malariamedicin. Och sen så kom det faktiskt tillbaka igen ett stort antal år senare och är nu världens mest använda diabetesmedicin, och det stabiliserar och balanserar ett blodsocker och är faktiskt en väldigt effektiv medicin på det sättet. Och vi har ju en extrem erfarenhet av det här läkemedlet i och med att det är miljoner och åter miljoner doser som har gått ut under ett så pass stort antal år att vi vet alla baksidor av det här. Men vad det verkar så vet vi faktiskt inte alla fördelar med det. Fler och fler fördelar dyker upp i alla fall i djurstudier, och det är inte helt osannolikt att en del av de slutsatserna kan man kanske även applicera på människa.
Så man borde ta det även om man inte har diabetes? Eller man... Om man vågar sig ge sig in i det här, eller tycker att det är värt att hålla på med och fundera över hur man ska göra för att leva länge och friskt, så skulle det vara en medicin man kan ta.
Ja, det är ju en lott man köper. Man får väl nog nästan se det så. Vi vet inte exakt vad det här gör med ens livsspann. Samtidigt så vet vi ju att nackdelarna och baksidan av det är faktiskt välkända, och riskerna
och
är väldigt små.
Ja, det är väldigt små risker. Det värsta kan vara att man slänger ut pengar då på ingenting. Men man riskerar inte att betala för att bli sjuk eller för att drabbas av något.
Nej, alltså det är ett extremt billigt läkemedel. Det patentet har det gått ut sedan, jag tror om det någonsin har funnits ett patent på det här. Så det är några ören per tablett vi pratar om.
Så det är ingen dyr lott?
Nej, det är det inte.
Vill man börja experimentera och vara försiktig, då är det det.
Står man vid livets roulettebord och ska placera ut sina marker där, och det här är en okänd terräng, och då är det ju ganska viktigt att man känner till vad har jag att förlora och vad har jag potentiellt att vinna. Vi vet inte om vi vinner livslängd som människor på det här, men man kan faktiskt satsa på att köpa den lotten på vinst och förlust om man vet vad baksidan är. Och baksidan med metformin är ju några ören i kostnad och en del blir tjorviga i magen. Och några större baksidor av metformin finns egentligen inte. Visst finns det många kritiker som pekar på en del perifera detaljer där. Men ju mer jag tittar på det utifrån mitt perspektiv och med den kunskap jag har, som för all del inte är heltäckande, så ser jag inga som helst konstigheter med att faktiskt våga satsa. Och jag kan ju säga på rak arm att jag äter själv metformin varje dag.
Mm. Och vad mer då? Nästa? Vad...
Det finns väldigt många ämnen. Det är ett av de mest heta ämnena som man diskuterar. Det är ju någonting som heter rapamycin. Mm. Och det är ju ett läkemedel som idag används för personer som har mottagit ett transplanterat organ för att man inte ska avstöta det. Mm. Och det här upptäcktes som en ren slump, så som många andra ämnen. Det har sitt namn av Påskön, Rapa Nui. Där man först hittade det här ämnet och man forskade vidare på det och fann att det hade goda egenskaper vad gäller påverkan av vårt immunförsvar, men det verkar finnas mer än så dolt i det här preparatet. Och
det här äter ju Sinclair.
Ja, det är nog ganska många som är inne i den här svängen som faktiskt har ganska stor tilltro till.
Så det här skulle du också satsa dina...
Det kommer med en högre risk. Det kommer med en högre risk. Det kommer med en högre prislapp framförallt. Det är ett ganska dyrt preparat.
Vad kostar det då?
I Sverige så är det väl ungefär kanske för 100 tabletter av 1 gram så vill jag minnas att det är kring 4 000 kronor. För man ska ju veta att...
Och hur mycket behöver man äta då? En om dagen?
Ja, det finns ju egentligen ingen konsensus kring det heller. Eftersom det
men
här
om,
är
man, om det ska ge någon effekt, tänker du?
Ja, man vet ju inte exakt vilken effekt det har, om man ska vara riktigt ärlig. Det är det som är så lurigt. Så att det här är ju egentligen pionjärer. Det här är ju...
Men hur mycket äter du det här också?
Jag gör inte det faktiskt. Jag tycker fortfarande att det finns en del tveksamheter som gör att jag avvaktar. Men ju mer som kommer fram kring det, desto tryggare tycker jag det känns kring just det faktum att det har nog en effekt. Men jag menar, den slutnotan får jag nog göra upp när jag ligger på dödsbädden. Och tyvärr så har jag ju ingen en identisk tvillingbror som jag kan ha som referenspunkt heller. Men vi lever ju på hoppet, vi lever ju på tron att kunna leva längre, och tycker man att den potentiella risken för de eventuella baksidorna och att prislappen...
Vad skulle de vara, baksidorna?
Ja, ännu en gång, man vet ju faktiskt inte, för ingen har ju behandlat så pass lång tid med det här som enda syfte.
Just det, att man kanske förhåller, man är väldigt ung och frisk ända fram tills man är 83 och sen helt plötsligt skulle det komma någon märklig sidoeffekt.
Ja, eller? Skulle man bara kunna spekulera, och nu gissar jag fritt här, vem säger att det här inte skulle kunna ha en potentiellt cancerutvecklande egenskap som först noteras efter ett stort antal år, eller att det förändrar ens immunförsvar på ett negativt sätt eller skapar andra baksidor.
Då uppstår ju en annan intressant fråga, för om man tar nu David Sinclair, så förutom att han då biologiskt bara blir yngre och yngre, om man har följt honom så ser man ju att han ser yngre och yngre ut. Han ser ut som en pojke nästan, fast han börjar närma sig 60, tror jag. Då skulle man ju väga in i det. Det kanske är värt då att känna sig otroligt ung och fräsch och se ung och fräsch ut, även om man sen skulle få en cancer som man kanske inte hade fått som 83-åring.
Ja, absolut. Det handlar egentligen om vilket val man själv gör, och där måste man ju släppa det beslutet på personlig fråga. Men,
som läkare skulle du tycka det var lite läskigt? Och...
Nej, men man säger så här, att jag tycker att man får ta sina egna beslut, men beslutet bör vara välgrundat. Man bör ha ganska mycket fakta i den mån det finns fakta framför sig innan man tar ett beslut. Och tar man ett beslut på bristfälliga underlag, så måste man också vara införstådd med att det är den risk man själv väljer. Så att jag har egentligen inte så mycket emot att människor själva tar beslut, bara man någonstans har en förståelse för att det finns två sidor av det här. Och att det inte alls är säkert att det kommer med positiva följder. Det kan faktiskt vara så att det är tvärtom.
Jag tänker att nu har vi faktiskt hållit på jättelänge. Jag tycker det är så spännande. Men så jag tänker att vi måste skynda på lite, för jag måste komma till de här. Med, dels, finns det någon annan medicin som du tycker är, om man nu ska ta någon medicin? Ja, innan jag kom hit så pratade jag med någon som sa att han åt 9 olika mediciner som alla hade positiv effekt. Men jag glömde skriva upp vad allihopa hette. Men...
Mm. Jag tror nog att jag äter något liknande, om jag ska vara riktigt ärlig.
Du äter 9 stycken? Okej, okay. Släng ur dig den som du tycker är den lättaste då, eller bästa. Och allt det här handlar om att du ska hålla dig frisk och ung.
Ja, det handlar ju inte bara om frisk och ung. Det handlar också om att jag vill ha så bra produktivitet som möjligt och få ut mesta möjliga av den.
Ja, du menar att du blir liksom en bättre version av dig själv? Du blir smartare eller mer kapabel att koncentrera dig bättre? Eller?
Ja, det finns ju preparat som man kallar för nootropiska preparat. Det vill säga preparat som man tror har en positiv effekt på kognitiv funktion. Men ja, koncentrationsförmåga och mental leverans helt enkelt.
Men just det, men det är ändå 2 olika kategorier. Det var en bättre version av sig själv här och nu. Och det andra handlar ju om att hålla sig ung och frisk så länge som möjligt.
Mm.
Och i ung och frisk-kategorin då?
Ja, i ung och frisk-kategorin, jag kan ju säga så här att jag i den här aspekten är jag ju kanske lite av ett svart får inom mitt skrå, för att många skulle hävda att det här kan man inte göra, för det finns ju faktiskt inte klara forskningsunderlag för det. Men jag tycker ändå att det finns tillräckligt mycket saker som talar i den riktningen för att man med stor trygghet kan dra de slutsatserna. Och det jag tänker här, det är ju att de risker man är beredda att slänga in för sin egen del ska ju stå i proportion till de potentiella vinster som man kan vänta sig. Och där är jag en väldigt försiktig general med mig själv. Jag är ju inte väl särskilt yvig kring det jag stoppar i mig, utan jag tycker att acetylsalicylsyra är ett välkänt preparat som har funnits i, ja, om inte det är mer än 100 år så är det väl snart i närheten av det. Och har väl använts kanske till och med i 1000-tals år när det fanns i barken av träd som man utvann. Och det är ju antiinflammatoriskt och det finns en del studier som talar för att det inte bara minskar propprisken till viss del, men också faktiskt har en allmänt cancerhämmande effekt.
Men det är sånt som finns i vanliga värktabletter typ?
Ja, men köper de över disk på apoteket receptfritt så är de oftast starkare än den dos som man använder om man står på det dagligen i till exempel proppförebyggande syfte.
Och
jag står
och
på
det gör
en,
du?
Jag står på en väldigt låg dos trombyl och acetylsalicylsyra varje dag. Jag tror också på att man ska hålla sina blodfetter väldigt låga och någon nedre gräns där finns nog egentligen inte. Ju lägre blodfetter man har, desto mindre benägenhet har man att fästa in kolesterol till sina kärlväggar. Och med en kärlvägg som är fetbelagd av infäst kolesterol, som är en typ av blodfett, så kommer till slut en förkalkning av det här fettet, och med förkalkningen så kommer risken för att det här kalket får små sprickor och bristningar, och då kommer det blodplättar och fäster in om man har en liten proppbildning.
Och vad ska man äta mot det då?
Den här proppbildningen vill jag bara komma till. Det är ju det som orsakar hjärtinfarkter, stroke och en stor och stark komponent i en generell hjärt-kärlsjuklighet. Många, i Sverige behandlar man sekundärprofylaktiskt som man säger, det vill säga att när man väl har haft en hjärtinfarkt då sätts man in på blodfettsänkare.
Men man borde kunna äta blodfettsänkare förebyggande, tänker du?
Ja.
Du gör det?
Ja, absolut.
Det. Och vad är det för?
Jag använder något som heter statiner, och det är ju en väldigt effektiv blodfettsänkande.
Sänker inte det blodtrycket också? Eller?
Nej,
är det något annat?
Nej, det är andra. Och det är ju faktiskt en annan sak som man kanske ska ha koll på, sitt blodtryck. Att ha ett oreglerat och högt blodtryck kommer med väldigt negativa hälsoaspekter och leder till hjärt-kärlsjuklighet förtiden?
Jag känner att jag får så mycket tänka om det här med att vara en sån här ren levnadsmänniska som aldrig tar någon medicin. Jag tar ju inte ens värktabletter när jag har ont någonstans. Ja. Nu, vi måste sluta, men jag måste ändå fråga dig om de här mest extrema sakerna. För jag träffade häromdagen en person som då är på väg till en ö i Västindien för att få stamceller, väldigt unga stamceller. Och hon beskrev dessutom den här processen. Det är inte så att de stamcellerna i sig, utan stamcellerna triggar igång någon enzym i kroppen som i sin tur triggar igång de egna stamcellerna. Och då vet man inte exakt vad som händer, men det är bra. Mm. Det kan vara bra mot allt. Ont i leder, allmän så här, kroppslig förbättring ska det här leda till. Mm. Och en annan sån tes är ju byt blod mot yngre människors blod. Då. Den här mest extrema YouTubern som också man kan följa på YouTube, han har ju tvingat sin son att ge honom blod. Eller tvingat, han kanske har betalat, jag vet inte. Eller så, i sitt experimentella syfte att förhålla sig ung. Vad säger du om det här? Det här är ju lite svårt och krångligt och dyrt och så. Så det är inte något man kanske ska slänga sig in i, men
jag tycker faktiskt att man ska hålla sig undan från det, men jag ska vara riktigt ärlig. Jag är inte alls säker på att det där är särskilt bra, för att det där är ju ett väldigt outforskat område, och det är också sannolikt förenat med ganska stora risker, dels därför att man inte vet, det är så pass experimentellt, men att skicka in stamceller i sig själv med förmågan att kunna bli vilken annan cell som helst och inte ha egentligen någon koll på vad följderna blir av det.
Man kan få cancer helt enkelt. Det kan börja växa okontrollerat på olika sätt.
Ja, det är bara en av många risker. Och jag ser nog att det finns bra mycket mer lågt hängande frukter där vi faktiskt vet effekten, och vi vet också riskerna, och vi vet att riskerna är små. Och eftersom allt det här är ju lotter man köper där man faktiskt inte vet utfallet, då kan man åtminstone köpa de lotter med potential till en hög vinst till en låg kostnad och risk.
Men här tänker man kanske att det är en liten chans, men om man vinner så är det värsta vinsten. Man blir 23 igen, fast man är 72. Men nu ska vi sluta, så jag bara tänker, om du skulle säga en grej till, vad ska man göra om man är lite så här inne på det här med att försöka hålla sig frisk och fräsch?
Det är ju träning, det är kost, det är sömn.
Det är de vanliga sakerna.
Det är det tråkiga, det är de lågt hängande frukten som är tråkigt.
Det som alla vet, men det finns inget sätt att fuska då, om man, så, utan man måste göra det plus de här andra sakerna.
Man ska hålla koll på sitt blodtryck, man ska gärna sänka sina blodfetter, och det kan man göra både kostmässigt men också med mediciner. Men jag tycker ändå att samhället borde få en mer liberal syn på att man kanske skulle kunna ta till medicamentell behandling för att förebygga i ett tidigt skede med syfte att bibehålla hälsa, än att man kanske kliver in i ett sent skede för att bromsa någonting som redan har kraschat in i väggen.
Så egentligen förflytta fokus lite mot att hålla sig frisk. Så hela det här tankesättet, tror ju jag, är mycket mer rätt tankesätt. Det är ju ingen som vill bli sjuk. Alla vill vara friska. Mm. Jag fick faktiskt en fråga när jag åkte hit och berättade att jag skulle prata om det. Det var ju, men om alla håller sig så himla friska och lever så länge då, vad kommer hända med våra pensioner? Vad kommer hända? Våra samhällen bygger på att vi blir sjuka, gamla och dör.
Ja, alltså det är vårt tankesätt som måste ändras. För att, jag menar, förändrar vi vårt livsspann så förändrar vi förhoppningsvis vårt hälsospann också. Och har vi ett hälsospann som är längre så kan vi nog sannolikt vara produktiva längre. Det kan ju vara så att vi är gamla kronologiskt, men unga biologiskt, men vi är väldigt erfarna. Vi kanske kan säga att jag har jobbat 75 år med det här. Och att man är fräschast på firman. Det kan ju vara så också. Men om vi fortsätter som nu och tror att vi ska pensionera oss vid 65 och att samhället ska bära kostnaden för att man som 65-åring som kanske är det nya 20 ska leva loppan därifrån, ja, då är det klart att det kommer sätta negativa avtryck. Men det här är ju ingenting som händer över en kaffekvart, och jag tror att den som planerar för att leva länge måste också planera för att finansiera sig själv länge. I alla fall om man vill leva ett liv där man kan göra de saker som man är van att göra när man är mitt i karriären och har.
Så man ska förstås tänka på de här vanliga livsstilsgrejerna. Man ska se till att få vettig medicin, och man ska pensionsspara eller kolla upp sin tjänstepension. Då får man ett bra och långt och friskt liv.
Jag känner att jag är så fantastiskt mycket mycket gråare och tråkigare än David Sinclair och alla de här. Men någonstans så är det ändå, det är de lågt hängande frukterna, även om de inte är spektakulära. Men jag tror faktiskt...
Men de gör ju alla de här sakerna också. Alltså de tränar ju att äta. David Sinclair fastar ju också. Han äter bara pyttelite yoghurt på morgonen. Mm. Han är i princip vegetarian också.
Ja, jag har ju följt honom också en hel del. Ibland så undrar jag, han lever nog säkert ett väldigt bra liv sett till de rön som han har samlat ihop.
Men du vill säga tråkigt liv?
Ja, men kanske. Ja. Jag hade nog inte velat leva så som han lever. Så det handlar nog mycket om hur man väljer att fylla sitt liv.
Det tycker jag var ett jättebra slutord från en läkare som är intresserad av longevity. Man ska ha kul också. Det är ju hela poängen. Man ska ha kul i det här friska och långa livet.
Absolut.
Tack så mycket för att du kom hit, Gustav.
Tack själv.